Jag hoppas att du har kommit hit för att ta del av Guds ord, för att lyssna till vad Gud har att säga. Jag ska dela lite grann vad som ligger överst på mitt hjärta. Det är 1,5 månad sedan jag stod här sist, så att man känner sig nervös. Men du ser så glad ut, så det här ska nog gå riktigt bra. Är det någon här som kommer ihåg vad jag predikade om för 1,5 månad sedan? Är det någon som kommer ihåg? Det är farligt att gå på möten. Det kan komma en sån där oanmäld tent. Nej, du ska inte skämmas. Det löns inte att skämmas. Utan du, istället så ska jag hjälpa dig lite grann på traven. Jag lärde lite latin som vanligt, lite grann fortbildning ska du få, repetitio est mater studiorum. Betyder att repetition är kunskapens moder. Och jag tror att du som har varit frälst en längre tid så får inte nästan någonting annat än repetition. Åtminstone kunskapsmässigt. För det mesta har du redan hört. Det mesta har du redan varit med. Men om jag gör så här, så ska vi se om någon av er kommer ihåg vad jag predikar. Senaste gången jag predikade. Är det någon som kommer ihåg? Här kommer några. Vi predikade, du som inte var här kanske funderar, vad i hela fridens dag har 3 stolar med att predika? Men det står så här i Ordspråksboken 4:20-23 står det så här: min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det är liv för var och en som finner dem. Och en läkedom för hela hans kropp. Framför allt vad du ska bevara, må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Det talar vi om senaste söndag där jag predikar. Vi talar om de här 3 stolarna. Att se och höra. Det var inte veckotidningen. Se och hör, utan det var något annat. Att se och höra, vi talar om hjärtat och livet. Vi talar om att det som går in i mitt hjärta, det jag ser, det jag hör, det jag tar in, det jag tar intryck av, det kommer att komma ner i mitt hjärta. Och utgående från det så kommer jag att få det liv som jag förtjänar. Det liv som jag har sått för, det kommer jag att få uppleva. Så vi ska fortsätta därifrån. Vi ska fortsätta från det här och fundera att hur kan jag bygga upp ett fungerande kristet liv? Vi måste ställa frågan först då. Hur många finns det här som vill ha ett fungerande kristet liv? Vill du ha det? Ja, underbart. Ingen vill ha ett icke-fungerande kristet liv, utan man vill ha ett kristet liv som fungerar. Ett kristet liv som fungerar och som på det sättet är värt att leva. Så vi ska gå in i dagens text. Jag vill ställa dig en fråga att börja med. Det här är en ganska viktig fråga. Vem ansvarar för ditt och mitt andliga liv? Vem är det som bär ansvaret för min andliga utveckling? Att jag vill tala i jag-form, för att det här gäller lika mycket mig som det gäller någon annan. Vem är det som bär ansvar för att jag växer och utvecklas och mognar som kristen människa? Idag i skolvärlden, det vet du som arbetar kanske som lärare och så här, så är det många människor som vill sätta över uppfostringsansvaret på skolan. Man beskyller skolan när det inte fungerar och man säger att skolan utför inte sin uppgift. Men vi har redan konstaterat från den här plattformen också flera gånger att det är inte skolan som ska uppfostra våra barn, utan det är vi som föräldrar som ska uppfostra våra barn. Men vi går till Bibeln. Tycker ni det låter som en bra idé? Vi gör det. I Galaterbrevet, det 6:e kapitlet och den 2:a versen, så står det så här: bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Här talas det om att vi ska hjälpa varandra, att vi ska stötta varandra, att vi ska finnas till för varandra. Men frågan är det de som ska bära dig som har ansvar för ditt andliga liv. Det blir lite tudelat om man går ner tre verser i Galaterbrevet. Galaterbrevet 6 och 5 så står det så här. Ty var och en ska bära sin egen börda. Så vad är det nu för någonting? Ska vad heter det? Någon annan bära min börda? Eller ska jag bära min börda själv? Eller om vi talar om ansvarsfrågan. Är det någon annan som har ansvar? Eller är det jag som har ansvar? Jag tror att det här har att göra med den andliga mognaden. Den här segerrapporten som vi hörde från Karis nu om de här människorna som har blivit frälsta. De kan man jämföra med barn, spädbarn i Kristus. Och naturligtvis måste någon ta sig an de här barnen. Naturligtvis är det någon som måste gå in och hjälpa de här barnen att växa. Ge de här barnen mat och så vidare. Men när barnet växer upp. Jag håller på att få tonåringar i min egen familj. Så det, då vet man att barnen växer upp. När barnen växer upp och blir ungdomar och mognar. Så kommer ansvaret för deras utveckling och för deras liv att flyttas över från föräldrarna till barnet själv eller till ungdomen, den unga vuxna själv. Och någonstans som det går vid 18 eller 16 eller var det går, man släpper nog som förälder aldrig sina barn. Eller hur, vad säger ni som är lite äldre än jag? Va? Inte riktigt släpper man dem, utan man vill nog hålla dem kvar. Men primärt så är ansvaret för den här unga människans liv, för dens utveckling och för dens mognad, ligger på den själv. På samma sätt ligger ansvaret för mitt andliga liv, den ligger på mig. Att jag kan inte skylla på när jag står inför Gud. Jo, men jag var med i så dålig församling. Eller pastorn predikade så irrelevanta predikningar som jag inte förstod någonting av. Eller någonting sånt. Utan ansvaret för mitt andliga liv, för min andliga utveckling, den ligger på mig. Jag som mognande troende måste lära mig att ta in föda själv. Håller du med om det? Amen. Och det är lite grann det vi ska lite titta på här. Att om det är jag som har ansvar för mitt andliga liv, för min andliga utveckling. Hur ska jag då bygga upp mitt liv så att det kan bli det här som vi har som titel. Ett fungerande kristet liv. Då behöver vi fråga oss. Vad innehåller ett kristet liv? Vad innehåller ditt liv som troende? Vad är det för komponenter som behöver finnas i ditt liv? Vi tittar och läser tillsammans. Vi kan faktiskt läsa Galaterbrevet först. Galaterbrevet 6 och 7. Om vi fortsätter där i Galaterbrevet. Vi läser Galaterbrevet 6 och 5 här just. Men om vi läser 7 och 8 så står det. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår, det ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Så här ser du att när vi frågar om det, vad innehåller ett kristet liv. De komponenter som du väljer att påverka dig. De kommer att göra en väldigt stor skillnad i hur ditt liv ska se ut. Tänk hela tiden på de här stolarna, att den där tredje stolen som fanns där, det här där livet utgår ifrån, det är bara beroende på vad det får för input. Det är människans sår, det ska hon skörda. Till och med så Gud säger det att så länge dag följer på natt så kommer lagen om sådd och skörd inte att upphävas. Vi är frälsta av nåd, vi är frälsta för det där för att Jesus Kristus har betalat priset för oss. Men trots det, så gäller lagen om sådd och skörd. Eller hur? Talar om bönen här. Att vara en kristen människa som ber, som sår in i bönens åkar. Det är någonting som kommer att producera resultat. Som vi hörde också om i berättelsen från Karis här. Man har bett, man kanske inte har sett någonting på ett år, på två år, på tre år. Kanske en del till och med fick gå hem till Herren innan det här skedde. Men nu ser man en frukt. Därför att man har sått i vilken åkar? I andens åker. Eller hur? Man har sått i andens åker. Och därför har man fått skörda den här välsignelsen. Vad innehåller ett kristet liv? Vi går då till Apostlagärningarna 2:42. Jag kommer att ha en ganska många bibelställen, därför valde jag att lägga upp dem på screenen. Ifall du inte hinner så kan du bara skriva ner dem och följa med här på skärmen. Egentligen när jag läste den här på nytt igen igår någon gång när jag läste det här bibelstället, så såg jag att det bara innehöll två saker. Tidigare har vi sagt att det innehöll fyra saker, men nu innehöll det bara två saker. Det står om de som tog emot hans ord, de som lät döpa sig, och när församlingen ökade de med 3000. Så står det att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. För det står de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Alltså när man kom tillsammans i brödsbrytelsen, i nattvarden, i kärleksmåltiden, när man kom tillsammans för att be, så höll man fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Alltså det var två viktiga komponenter som man hade valt att bygga sitt andliga liv på. De åt och de bad tillsammans, och när de gjorde det så höll de fast i apostlarnas lära och gemenskapen. Alltså med andra ord, Bibeln. Den bibel som de hade, den saknade Nya Testamentet. Vid den tiden, åtminstone vid den första tiden, åtminstone här, vid det här tillfället, så saknades Nya Testamentet. Så det höll, men man höll fast vid skrifterna och det som apostlarna sa. Det som apostlarna förmedlade, som de hade fått ifrån Jesus. Det höll man fast vid. Det var viktigt för dem. Okej? Okay? Det var viktigt för dem. Det var grundläggande för dem. Och det andra man höll fast vid, det var vid gemenskapen. Man visste det att om inte jag bygger på apostlarnas undervisning, på skriften, och om jag inte är mån om att hålla samman, att komma samman, så kommer jag att få skörda ur köttets åker. Men det ville man inte, utan man ville skörda ur andens åker. Och därför byggde man sitt liv på de här två grundvalarna, varav vi ska se. Ni har ju predikat mycket om gemenskap under de här åren som har varit. Så nu ska vi predika om den andra delen. Nämligen ordet. Nämligen Guds ordet. Amen. Därför att ordet hade en oerhört central plats. Guds ordet, det var skillnaden mellan villoläran, mellan de som gick in i gnosticism, mellan de som gick in i det ena och det andra diket. Så säger Paulus så här: vad de här talar om, det vet jag inte vad det är för någonting, men åt oss hade blivit överlämnat. Åt oss hade blivit överlämnat. Och då talar han om naturligtvis om Bibeln, om Gamla Testamentet och om evangeliet som hade blivit överlämnat till dem. En oerhört, oerhört central plats. Vi ska se på ett ställe i Apostlagärningarna 17 och 11. 17 och 11 till 12. Judarna där var mera öppna än det i Thessalonike. Det här berättar de under missionsresorna. De var mera öppna än judarna i Thessalonike. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Många av dem kom då till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. När de här judarna forska i skriften och blev överbevisad, inte genom att de, ni vet, kände en liten sån här gåshud på kroppen, att Paulus och Petrus var väldigt karismatiska, de kände halleluja, det här var nog bra. Nej, för att de blev övertygade i skriften att det här är sant, det här är korrekt, det här stämmer. Det är så att Jesus Kristus är Messias, den levande Gudens son. Då tog de emot det med all villighet, och på det sättet så blev de frälsta. Amen. Därför att det vi tar emot, jag vill att du ska förstå det här, det vi tar emot är inte en känsloupplevelse i första hand. Det är inte någonting som passar vissa och som inte passar andra. Ni vet, det är vår moderna tids absoluta mantra. Att det som är rätt för dig, det är rätt för dig. Men det är kanske inte rätt för mig, utan jag har min egen sanning. Utan de byggde sitt liv på någonting. Också de här judarna. De byggde sitt liv. När de blev överbevisade genom ordet att det här är sant, så ändrade de inställning. De ändrade förhållningssätt och baserade på det som de såg i ordet. Tänk om vi skulle göra det. Det skulle se ganska intressant ut i våra församlingar. Ordet avgjorde inriktningen. Okej? Okay? Se på ett annat ställe. Hur otroligt centralt ordet är om du tycker att det där med judarna var svårt. Men ta med Jesus då, om du tycker att det är intressant. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och sen från vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ser du, Jesus och ordet, de var ett. De var oskiljbart förenade till ett. Till och med så att han sa att Jesus är ordet. Jesus är det levande ordet. Och då blir det intressant. Om Jesus är ordet, då börjar vi lite från det. Vad är ordet egentligen? Vad är ordet för någonting? Är det en lagbok som säger det här får du inte göra och det här får du göra? Sån är ju inte en person, eller hur? Eller hur? En person är inte sån. En person är inte en lagbok. En person är någonting helt annat. Och det är det vi ska lite komma fram till. Men du ska få hålla dig lite grann ännu. Nämligen, vilken plats har ordet i ditt liv? Vilken plats, vilken status, vilken standard har Guds ord i ditt liv? Du vet, vi är ju pingstvänner och det är bra. Och vi säger att vi tror på ordet, vi är ordets folk och vi kallar oss läsare och så vidare. Men hur är det egentligen? Hur är det i realiteten i våra liv? Är det så klart? Vi har ett fantastiskt ord i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 3:16. Alla bra bibelställen heter 3:16. Det finns många bra. Titta själv får du se din egen bibel. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Det här är en bön, en bön och en uppmaning. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Alltså med andra ord, låt Guds ord, låt det vara någonting. Och nu tar jag den här boken igen. Och det har sina svagheter i princip. Men det här är ju Guds ord, eller hur? Eller hur? Men det är mer än de här papperna. Det är mer än den här trycksvärtan. Det är någonting som är oerhört stort. Låt det här Kristi ord rikligen bo ibland er. Bo Kristi ord rikligen ibland dig. Va? Är Guds ord runt omkring dig? Finns Guds ord mycket runt omkring dig? När du talar med andra människor, är det Guds ord? Är det som finns i Kristus, i Guds ord? Är det det som kommer fram? Eller är det någonting annat? Diskuterar du på samma boliner som den här världen? I så fall behöver du ändra ditt sätt att diskutera. Amen. Nu kommer vi till det här med att Kristus är ordet. Och vad det har för konsekvens för det sätt på vilket vi uppfattar Guds ord. Jag vill säga så här. Bibeln, det är Guds berättelse. Bibeln är inte lagboken. Det är inte det här som kommer ner i som sådana här PowerPoint-bilder med ett streck och så skriver det lite och så skriver det lite. Utan Bibeln, den är Guds dynamiska berättelse. Man säger om God's story, säger man på engelska. Guds berättelse. Gud har någonting att berätta. Gud har någonting som han vill förmedla. Någonting som är viktigt för honom. Och lite grann, väldigt snabbt, ska jag försöka i alla fall, gå igenom den här berättelsen för dig. För det första så är Guds berättelse linjär. Det betyder att gårdagen kommer aldrig igen. Eller hur? Var det någonting du inte fick gjort igår? Finns det någon här som tänkte göra någonting igår som du inte fick gjort? Jag kan lägga upp två händer för jag har ganska mycket som jag tänkte göra på gården. Men jag lämnar. Det som jag inte fick gjort igår kan jag aldrig göra igår. Eller hur? Är du med där? Nu talar vi om djupa saker så nu är det viktigt att du är med. Va? Det som jag inte fick gjort igår, det kan jag aldrig göra igår. För gårdagen är förbi. Okej? Okay? Varför säger jag det? Jo, för det här är jätteviktigt. Därför att många religioner säger att det är cykliskt. Ja, men när vi dör och vi föds igen och det du inte klarar av i det här livet, det tar du tag i nästa liv och så blir det bättre och så blir det, ibland blir man råttor och ibland blir man kor och ibland blir man människa och ibland kan man bli till och med riktigt bra människa. Därför att man har ett cykliskt tänkande, allting kommer igen. Så är inte Guds ord. Utan Guds berättelse är en berättelse om en historia under en tid. Okej? Okay? Vi ska se lite grann här. Vi är så oerhört fokuserade på det inomvärldsliga. Till den milda grad att vi till och med försöker skapa ett inomvärldsligt evangelium. Att vi måste försöka uppmuntra folk, jag menar, att du blir välsignad, Gud ger dig pengar och Gud ger dig hälsa. Och kom sig nu här och så blir nog det här bra. Det är för att vi är så oerhört inomvärldsligt fokuserade. Det finns någonting utanför tiden. Vet du det? Hallå. Det finns någonting utanför tiden. Det finns någonting utanför tiden. Det är nämligen de här sträckorna som jag drog. Det är från evighet till evighet. Det finns någonting som inte är baserat på tid och rum. Det finns någonting som är större än vår tid och rum. Och vad jag vill ge dig är ett försök att säga att Bibeln, den är holistisk. Alltså Bibeln talar om allting, alltihopa. Bibeln är inte en bibelvers som du tycker om och snickrar på, din favoritbibelvers, och så älskar du Gud världen och så tar du den och så lever du på den resten av ditt liv. Nej, Bibeln är större. Bibeln är större än så, den beskriver helheten, den beskriver någonting. Du kan inte ta en vers ur sitt sammanhang. Du kan inte plocka en vers och ta den och säga det här är min favoritvers. Du måste förstå vad Bibeln säger, du måste förstå berättelsen. Jag menar, kom in i någon berättelse. Mina söner tittade på den här Narnia-filmen och de läste de här Narnia-böckerna. Och Sebastian, som är ivrig, kom och skulle beskriva för mig om någon av de där djuren. Och jag fattade absolut ingenting. Det för mig betydde ingenting. Och han blev mer och mer irriterad och tyckte att jag var trög till förstå. Därför att jag fattade inte berättelsen. Och förstår du inte berättelsen som Gud vill berätta, så kommer du inte att förstå evangeliet, och så kommer inte ditt liv, ditt kristna liv kommer inte att gå ihop. Därför att du tycker inte du fick de där bönesvaren, du tycker inte du fick det där som du hade bett och fasta för eller någonting sånt, så tycker du det här stämmer inte. Och så blir du bitter på Gud därför att du inte förstår berättelsen. Allting med de här villolärarna som vi har med olika saker i historien. Vi har om ersättningsteologin, om det ena med det andra. Bottnar i att vi förstår inte berättelsen. Vi fattar inte sammanhanget. Och då är det ytterst svårt. Bibeln, som jag sa, det är inte en lagbok typ som Finlands lag. Med lagar och paragrafer i första hand. Det är en berättelse. Och nu ska du hålla i dig. Håller du i dig? För nu ska vi gå och se på den berättelsen. Okej? Okay? Vi går ett steg tillbaka. Så här, och så läser vi så här. I första krönikeboken 16:36. Lovad vare du, Herre, vår fader, Israels Gud, från evighet till. Från. Till. Amen. Vi har en Gud som är från evighet till evighet. Okej? Okay? Psalm 93:1 säger så här. Din, alltså Herren, din tron är fast grundad från fordomtid. Du är från evighet. Okej? Okay? Så det fanns någonting innan skapelsen. Det fanns någonting före första Mosebok 1:1. Okej? Okay? Det fanns en evighet. Det fanns en evighet där Gud, där Fadern, där Gud, Fadern, där Sonen och den Helige Ande fanns. Vi vet att änglarna fanns. Vi vet att det fanns en tillvaro som inte var begränsad av tid. Därför kallar Bibeln den för evigheten. Okej? Okay? Om du hänger med väldigt snabbt, till och med så att PowerPoint-skötaren får hänga med snabbt här. Skapelsen, första Mosebok 1:1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Okej? Okay. Måste se här nu. Du kan säga så här också med begynnelsen. När tiden började så skapade Gud himmel och jord. När ni ser de här små plupparna. När de här plupparna blev ett streck. Då skapade Gud himmel och jord. Okej? Okay. Det går inte så länge förrän syndafallet kommer. Vad står det om syndafallet? Andra Mosebok 2:6. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Okej? Här tar människan och förstör allt det goda som Gud har skapat. Både mannen och kvinnan, för de var tillsammans. Okej? De förstör det goda som Gud har skapat. Men Gud är direkt där, ni vet det som läser Bibeln. Gud är direkt där och säger, kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Så det kommer direkt en profetia där om vad Gud ska göra. Men det går inte uppåt utan det går neråt. Ända fram till Noa. Så går det neråt. Det står om tiden vid Noa. Så står det så här i första Mosebok 6:12. Gud såg på jorden. Och sedan var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sa Gud till Noa, jag har beslutat att förgöra alla levande varelser. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Här ser du att synden alltid får en konsekvens. Du ser, jorden uppfylldes av synd. Människorna var onda och gjorde vad de själv ville. Och på det sättet. Och Gud säger, nej, det här går inte. För att synden har alltid ett mått. Också idag så har synden ett mått. Sen nu går det inte längre. Och Gud tar och förstör hela skapelsen. Eller alla levande varelser. Och börjar om med Noa. Det var lite klänt virkande Noa. För att det blev inte så jättebra. För att om man text säger så här. Så misslyckas Gud med Noa. Det som Gud gör när han renar jorden från synden. Genom att förstöra allt liv och börjar om med Noa. Så fortsätter processen på nytt igen. Och människan faller i synd. Vi kommer till följande. Till Abraham. Till Israel. Där det står så här. I första Moseboken 17:1. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa. Jag är Gud den allsmäktige. Se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli en fader för många folk. Gud utväljer ett folk. Vad gör Gud? Kom ihåg här nu skapelsen, berättelsen. Gud vill ha gemenskap med den skapelse han har skapat. Människan blev ond, Noa började om, men det hjälpte inte så mycket. Och så väljer Gud ut ett folk. Vad kallas det här folket? Det kallas Guds egendomsfolk. Det kallas ett folk som är utvalt, som är avskilt för Gud. Varför? Därför att Gud vill ha gemenskap. Hallå? Gud vill ha gemenskap med den människan han skapat. Det var därför han skapade tiden, rummet, för att kunna ha den gemenskapen. Gud talar till sitt folk genom kungar och präster och så vidare. Men vad ser vi? Jo, vi ser rättfärdiga kungar och så ser vi avfall. Vi ser man sökte Gud och sen byggde man upp. Man byggde upp aserorna, man slog ner aserorna. Man byggde upp aserorna, man brände ner aserorna. Man byggde upp dem igen och så vidare och så vidare och så vidare. Det går uppåt och ner, det är rena, vad kallas det, berg- och dalbanan som pågår där. Och på nytt igen, så vill Gud arbeta för återupprättelse. Så vad gör Gud? Ja, han fortsätter sin berättelse. Och så kommer Jesus. Amen. Jesus. Han är bra han. Eller hur? Tycker du det? Han är bra den där Jesus. Och så läser vi i Galaterbrevet 4:4. När tiden, lyssna nu vad det står. När tiden var fullbordad. Sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Gud arbetade i tiden. När tiden var fullbordad så sände Gud sin son i världen. Vad gör Gud? Jo, han skapar en ny människa. Och det här har vi svårt. Här har vi svårt. Vad blir det efter Jesus och så vidare? Och vi tittar på församling, vi tittar på judarna, vi tittar på hedningarna och vi har svårt. Vad är det nu? Gud fortsätter att berätta berättelsen. Hallå. För Gud är allting ett led i den fortsättning till det mål han har tänkt. Den nya människan. Här börjar Gud på ett mycket mer radikalt sätt om än han börjar med Noa.
Vad var det för problem med Noa? Ja, Noa var ju av samma skrot och korn som resten av gänget. Eller hur? Gud hade behag till Noa. Noa sökte Gud. Men det fanns fortfarande det här problemet som Noa hade. Noa hade något problem med sitt hjärta. Vad säger Hesekiel 36 och 26? Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Vad sker det här? Jo, det sker i den nya människan, i Kristus. Och vad händer då? Sen har vi korset. Okej. Okay. Det som delar tideräkningen i tu, det som på ett definitivt sätt vänder trenden som inte har gått så jättebra, som vänder trenden till någonting helt nytt. Okej? Okay? Det står om Jesus att han är den sista Adam. Har du läst det? Det står det i Första Korinthierbrevet 15 och 45, så står det om Jesus att han är den sista Adam. Inte den sista Abraham, utan den sista Adam. Därför att problemet sträcker sig längre bort än så. Problemet sträcker sig till skapelsen, till syndafallet. Därför är Jesus den sista Adam, eller som han också beskrivs som, den nya människan. Okej? Okay? Hänger du med? Va? Ja, bra, du nickar. Det är fantastiskt. Så kommer korset då. Första Korinthierbrevet 15 och 3 säger Paulus så här. Jag meddelar er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Jag meddelar er det allra viktigaste. Att det fanns någon som kunde ta bort synden och dess konsekvenser. Nämligen Jesus Kristus. Enda till skapelsen, till den första Adam, så kan Jesus ta bort synden. Amen. Är du glad för det? Halleluja. Det fortsätter, Gud fortsätter nämligen att berätta sin berättelse. Apostlagärningarna 1 och 8. När den helige ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så kommer nästa. Församlingen, Gud hade ett hemligt vapen, säger han själv. Nämligen så, som det står om i Efeserbrevet 3 och 10. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Kolosserbrevet 1 och 26 säger, det här stället har vi inte på skärmen. Den hemlighet som genom tidernas släktled varit dolt, men nu har uppenbarats för de heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus är härlighetens hopp. Det som ingenting lyckades med, det som Gud försökte gång på gång på gång, Att ha gemenskap med sitt folk, lyckades inte. Vare sig med Noa eller genom Israels folk. Ingenting fungerar. Därför att hjärtat är fel. Så kommer han och ger ett nytt hjärta. För både juden och hedningen. Amen. Och på det sättet säger Bibeln, skapar en ny människa. Han fortsätter. Oj då, ni har församlingen där ni redan. Så det kan gå. Vi fortsätter med nästa. Vad kommer efter församlingen? Jo, det står så här. Det finns ett väldigt intressant bibelställe i Apostlagärningarna 3:21. Handlar om Jesu återkomst. Honom, alltså Jesus, måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Vilken tid lever du i? Du lever i upprättelsens tid. Vet du det? Se inte så ledsen ut, det är faktiskt sant. Du lever i upprättelsens tid. Du lever i den tid när syndens makt är bruten, när synden är besegrad. Du lever i den tid då Gud arbetar att återupprätta allt det som han under den tiden fram till Kristus har sagt genom sina profeter. Amen. Där är vi i Guds berättelse, du och jag, för den här tillfället. Det är det som vi hörde, vittnesbörden från Karis här. Du måste sätta in det i sitt sammanhang. Det är tider av upprättelse när Gud tar tillbaka det djävulen har stulit, det djävulen har förstört. Det tar Gud tillbaka bit för bit för bit tills han står som segrare. Amen. Det är de tiderna vi är delaktiga i. Och du som trodde att den största troskampen var att du ska få dina räkningar betalt. Nej, det är inte så. Du är insatt i ett större sammanhang. Amen. Du är insatt i en större helhet som pågår mitt framför våra ögon. Och nu just heter den tider av upprättelse. Tider av seger för Guds rike. Tider som påverkar hedningen. Som påverkar juden. Som kommer att påverka hedningen mera i framtiden. Som kommer att påverka juden mera i framtiden. Tills allt det har blivit upprättat som är sagt genom profeterna. Amen. Amen. Det är bra att förgläda sig. Och det var kommer efter tider av upprättelse. Enligt det här bibelstället som vi läste just. Honom måste himlen ta emot tills tiden kommer då allt blir återupprättat igen. Nu när allting är återupprättat, vad händer? Tror ni fortfarande på det här återkomst? Va? Nej, men sånt talar man om på 70-talet, men då blev alla så rädda så nu har ingen talat om det på 40, 35 år. Va? Är det så? Vi trycker fram nästa. Jesu återkomst. Första Thessalonikerbrevet, 4:e kapitlet, 16:e versen. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Amen. Det här är löftet. Det kommer någonstans på axeln så sätter Gud ner foten. Är du det? Någonstans i tiden så sätter Gud ner foten och säger nu är allt upprättat igen. Nu är tiden slut och Jesu återkomst kommer att ske. Bibeln är väldigt tydlig så att alla kan se det. Om någon säger att han är i Sundom så tro inte på det, säger Bibeln. Om någon säger att han är i Kuni så far inte dit. Ja? För som blixten syns från den ena änden av himlen till den andra så kommer det att bli den dagen de kommer tillbaka. Amen. Jesus kommer igen. Nej, men gode Gud. Det här var nog hemskt. Va? Endast pastorn var vaken. Jesus kommer igen. Amen. Han kommer igen. Han kommer igen på himlens skyar. Alla ska se honom. Alla knän ska böjas. Alla tungor ska bekänna. Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Orsaken varför vi inte lever i den uppenbarelsen så mycket som vi borde är för att den här tidsanden lägger så mycket damm på oss. Lägger så mycket saker på oss. Vi blir så upptagna med allt annat vi ska stå i tro för. Så vi inte ser att Jesus kommer. Och han kommer snart tillbaka. Amen. Du kommer att få höra mer om det. Vad det lider här. Jesu återkomst. Vad händer vid Jesu återkomst? Va? Vad händer? Det blir dom. Slå upp, eller du kan se på 2 Korinthierbrevet 5:10. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Du ser, det är inte cykliskt. Det är linjärt. Det du har gjort, det har du gjort. Ska få igen, var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Vare sig gott eller ont. Ja, men jag är ju frälst. Nej, men det var inte det stod. Ja. Frälst är du på grund av nåd. Till himlen kommer du på grund av nåd. Men du måste träda fram inför Kristi domstol. Va? Får man predika så allvarligt i 2008? Eller hamnar vi på själavård hela bunten? Va? Nej, vi ska alla träda fram. Du behöver leva så. du behöver leva så. Inte att du kan verka bra och imponera på dina cellmedlemmar eller pastorn eller någon annan. Det har ingenting med sånt att göra. Du behöver leva så att du kan träda fram inför Kristi domstol. Därför att det kommer du att få göra. Och när vi ska leva så, då inser varenda en av oss att det klarar vi inte. Och därför söker vi oss till Kristus. Eller hur? Därför söker vi oss till Kristus. Därför är våran bön att bli mer lik Kristus. Därför är våran bön att formas mer till hans avbild. Varför? Jo, därför att vi lever med den vetskapen. Att vi kommer att få ställas fram inför tronen. Ensam. Inga fikonlöv. Överhuvudtaget. Men det handlar inte om din prestation. Utan det handlar om att du inser det här. Så du söker dig till Kristus. Amen. Det behöver vi göra. Men om inte vi lever med den här insikten så kan vi leva lite hur som helst och tala illa om grannen lite nu och då. Eller till och med om våran troende bänkgranne. Hur mycket är det värt, tycker du, det du har talat om din bänkgranne när du står där framme inför tronen? Jag ska vara lite hård med dig. Va? Hur mycket var det värt det du skvallra om din medbror eller medsyster när du står fram inför tronen? Då ångrar du nog det djupt. För det var inte värt det. Den där lilla kittlingen i köttet som du kanske fick när du berättade vidare. Någonting som inte skulle berättas vidare. Tänk på det du. Kom det lite dom från Sigfrid, så det hade nog inte varit bortkänd med. Visst är det. Vad händer då efter domen? Det kommer, vi har två steg till, sen är vi inne i evigheten. Fullständig återupprättelse. Därför att Gud vinner, vet du det? Det blir inte oavgjort mellan honom och djävulen. Det går inte ens till förlängning. Det står, om den tiden skulle förlängas skulle inte kött bli frälst. Så det blir ingen förlängning i den matchen överhuvudtaget. Utan i första Korinterbrevet 15 och 28. Och när allt har blivit lagt under honom, det är Jesus alltså, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Det kommer en tid när det inte finns rum för synden, för ondskan eller för någonting annat, därför att alla kommer att ha samma natur som Gud. Eller hur? Alla kommer att ha hans natur fullt ut, i full blom. Därför att det blir en fullständig återupprättelse. Det profeterar 1 Korinterbrevet 15 och 28 om. Vad händer då till sist? Ups. Nu såg du, jag hade inte någon till. Men vi har evigheten, den har vi ju glömt. 1 Thessalonikerbrevet 4 och 17 till 18. Och en ängel som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Eller som 1917 års översättning säger, ingen tid ska givas mer, står det. Ni vet när det är, jag talar om övertid nu, så, eller förlängning nu, så ni börjar så att vissa börjar tänka på ishockey-VM. Ni vet när det har gått 20 minuter i sista perioden, då summan går, då är tiden ute. Det hjälper inte om Jari Kurri eller någon annan kommer och skrinar in där och skjuter ett mål till. Därför att tiden är ute. Det är en sån berättelse som Gud presenterar. Att en dag så är tiden ute. Ingen tid ska ges mer. Det är slut. Det som har gjorts, det har gjorts. Det som har lämnats ogjort, har lämnats ogjort. Det allvaret som du och jag lever. Det är med det allvaret som vi möter varje ny dag. Därför säger Bibeln, ta väl vara på vart lägligt tillfälle, för tiden är ond. Eller hur? Tänk på hur ni lever, inte som ovisa, utan som visa. Det här är Guds berättelse. Det här är korta drag. Något kortare så här fick jag inte, tyvärr. Det här är korta drag. Det som Gud har att berätta. Det som Gud har lagt ner i den här boken. När du läser den här boken, då kan det sammanfattas i de här punkterna. Det finns mycket mer att läsa, men det kan sammanfattas i det här. Men nu står du så här, och då vi landar här nu så ska vi försöka landa på ett snyggt sätt. Inte kraschlanda. Det står ju så här då att vi ska låta Guds ord rikligen bo ibland oss. Så då måste vi fundera, att vad betyder det? Nu har vi talat om Guds berättelse, men vad betyder det? Ja, men jag kan ju veta allt det här. Vi har teologer, vi har experter som kan allt det här, som kan bena upp alltihop det här. Oftast har det ju fel, speciellt vad gäller årtalen. Men en annan sak. Men i alla fall, vad betyder det att Guds ord ska rikligen bo ibland oss? Det handlar om det här. Guds berättelse. Den kanske inte alls har någon praktisk relevans för ditt liv. Du kanske vet om den, du kanske inser den, du kanske tycker att den är jobbig eller så vidare. Men målet med Guds berättelse, det är att koppla Guds berättelse till din berättelse. Någonstans, du har lite sitt nu tidsmässigt var vi inplacerade, men målet här, det är att koppla Guds berättelse till din egen berättelse. Okej? Okay? Många säger så här att jag skulle nog följa Gud, jag skulle nog lyda Gud, men då jag inte hör hans röst. Va? Många kommer till mig och frågar så här, att hur ska man höra Guds röst, hur ska man veta hur han talar? Vi ska slå upp ett bibelord på det där. I femte Mosebok 28:1. Femte Mosebok 28:1. Läser du ur Svenska folkbibeln, beror på vilken bibelöversättning, så kan du ha lite olika översättningar. Men jag tycker om sammanhanget i den här översättningen. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, då ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren, din Guds röst. Okej? Okay? Hur ska du höra Guds röst? När Guds ord finns hos dig på ett praktiskt sätt. När du gör det du ser i Guds ord, då kommer Guds röst att ljuda i ditt liv. Men om du sitter där hemma och ber i din kammare och säger Gud, jag vill höra din röst, jag vill höra din röst, jag vill höra din röst. Då kan det nog hända att du får be ett tag. Därför att Gud har redan lagt ner sin vilja åt dig. Och när du lever i hans vilja som är hans ord, så kommer du att höra Guds röst. När du finns där beredd för att tjäna Gud, när du står där kanske på skakiga ben, så kommer du att höra Guds röst. Han kommer att visa dig hur du ska gå vidare. Därför att du noggrant följer. Därför att du har lagt ditt liv, inte bara teoretiskt, utan också praktiskt i Guds hand. Slutklämmen blir då utmaningen att ställa in sitt liv i enlighet med ordet. Nu ska Guds berättelse kopplas ihop med din berättelse. Nu ska de här eviga tankarna som Gud har, den här linjen som vi har ritat upp, det här sammanhanget du är placerad in. Nu ska du berätta din berättelse, och din berättelse ska kopplas ihop med Guds berättelse. Ditt liv ska ställas in i enlighet med hans ord. Matteus 7:24. 24-25 säger så här: den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Och så läser vi vidare: men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som bygger sitt hus på sanden. Regnet öste ner och störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot huset, och det föll samman och dess fall var stort. Du ser det, att båda två hade hört. Eller hur? Det var inte problem med det. Båda två hade suttit på gudstjänst. Båda två hade till och med läst kanske om vi omvandlar det här till våra termer, båda två hade läst Guds ord. Så det är inte bara tillräckligt med att läsa Guds ord. Man säger, ja, men jag läser 5 kapitel om dagen. Det har ingen betydelse egentligen. Utan det som har betydelse, det är det, om det du läser får bli en praktisk verklighet i ditt liv. Så att du ställer in ditt liv i enlighet med ordet. Ni vet, vi har talat om det, om de här 58 att göra mot varandra i Kristus. Vi har det i vårt kompendium som vi hade på postkonferensen för några år sedan i den relationsbaserade församlingen. Det är 58 stycken saker som man kan göra mot varandra. Bär varandras bördor har vi säkert där. Uppmuntra varandra, förmana varandra, älska varandra, hälsa varandra med en helig kyss och alla möjliga sådana saker som vi har där. Du kan läsa det. Men den enda gången som Guds berättelse kopplas ihop med din berättelse är när du älskar din broder. Är när du uppmuntrar din broder. När du låter det som du läser i din bibel få bli en verklighet i din vardag. Då hör du Guds röst. Då sammankopplas din berättelse med Guds berättelse. Då sammankopplas ditt liv med hans kraft. Om du inte gör det, så blir det bara död religion. Inte bara i katolska kyrkan eller lutherska kyrkan, i pingstkyrkan, i Sionförsamlingen. Det blir bara död religion. Fast vi har rätta vokabulärer, fast vi talar allting på rätt sätt och så vidare. Det spelar absolut ingen roll. Så länge inte blir verklighet i våra liv, så kommer det inte att betyda någonting. De cellgrupper, de församlingar, de individer som praktiserar det här, de kommer att vara fruktbärande cellgrupper, individer och församlingar. Vet du vad som är bra med det här? Annat än att jag snart ska sluta. Det som är bra med det här är att du kan praktisera det nu. Bättre än att skicka iväg alla människor på bibelskola, även om det inte är något problem med det, skulle vara att ha en hel församling som i den miljö där de finns praktiserar det de vet i Guds ord. Det skulle vara underbart. Eller hur? Det skulle vara fantastiskt att få se det i mitt liv och i ditt liv. Är ordet en del av ditt liv i praktiken? Det är min fråga. Både till dig och till mig. Känner du bara till ordet? Säger du kanske som vi ofta säger att ordet är min grund? Eller är ordet verkligen det som styr dig? Det som leder dig? Det som styr ditt handlande? Den första församlingen klarar sig med ordet och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Frågan är till dig och mig, vad klarar vi oss med? Ska vi ställa oss upp? Du har suttit tillräckligt länge. Cindy kommer att spela lite. De höll troget fast vid ordet och vid gemenskapen. Det som är våran utmaning är, vad håller vi fast vid? Vad är viktigt för dig och mig? Vad är det som är betydelsefullt för dig och mig? Det här är kanske, det här var någon rannsakande. Vi får inte låta honom vara opredikad på en halv månad igen. För då blir det så här. Nej. Vi behöver rannsaka våra liv och se om det bara är ord på våra läppar eller om det är praktik i våran vardag. Tack Jesus. Jesus, vi bara tackar dig för din nåd och för din godhet. Herre Jesus, tack för att du gav oss ditt eget ord. Tack för att du gav oss, Herre Jesus, genom historien, Herre Jesus, genom människor som valde att lyda dig, så gav du oss ditt eget ord. Men Jesus, vi ber att det ska bli mer än trycksvärta. Vi ber att det ska bli mer än någonting fint inbundet mellan två läderpärmar, Herre Jesus. Vi ber att det ska bli en verklighet i våra liv, Herre Jesus. Att ordet ska få konsekvens i oss som personer. Att ordet ska få konsekvens i våra cellgrupper, Herre Jesus. I våra små gemenskaper, Herre Jesus. Att ordet ska få en betydelse i församlingens liv, Herre Jesus. Tack för ditt ord. Därför att ditt ord är levande och kraftigt. Därför det åtskiljer själ och ande, märg och ben och en domare över hjärtats uppsåt och tankar, Herre Jesus. Herre, jag ber att ditt ord ska åtskilja det som från det som är kött och det som är ande i våra egna liv, Herre Jesus. Låt ditt ords kniv bara gå rakt igenom våra liv, Herre Jesus. Låt det bli en verklighet. Låt oss inte bara ha munnens bekännelse, utan låt oss vara sådana som sätter ditt ord i praktiken. Halleluja. Fader, vi ber att du ska välsigna var och en som är samlad här just nu. Herre, jag ber att du ska lägga din hand över våra liv. Herre, jag ber att du ska lyfta av bördor, Herre Jesus. Att du ska lyfta bort lagens krav, Herre Jesus. Och ge, Herre Jesus, av ditt liv i våra liv, Herre Jesus. Herre Jesus, vi tackar dig för att allt gott kommer från dig. Herre, vi ber att även det som smakar bittert, Herre Jesus, ska få bli till uppbyggelse i oss, Herre. Herre Jesus, om det behövs, Herre, så skaka om oss. Skaka om oss, Herre, när vi har hamnat i den vardagliga lunken. Skaka om oss och låt oss inse att vi är insatta i historiens mest underbara skede. Där upprättelse kommer att ske på alla plan, på alla fronter. Jesus, vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.